Då ska jag läsa dagens bibeltext och den hämtar vi då från psalm 133. Se hur gott och ljuvligt det är när bröder bor enigt tillsammans. Det är som när den fina oljan på huvudet rinner ner över skägget, över Arons skägg och ner över kragen på hans dräkt. Det är som när Hermons stagg kommer ner över Sions berg. Där skänker Herren välsignelse, liv till evig tid.
Det finns saker som vi är beredda att skydda och göra vad vi kan för att de ska behållas hela och rena och fräscha. Det finns sådant som ligger oss varmt om hjärtat. Sånt som vi går igång på. Sånt som vi har passion för. Och så är det också med Gud. Det finns sådant som är dyrbart för Gud. Det finns sådant som berör hans hjärta. Och idag vill jag tala om något av det som jag tror berör Herrens hjärta på ett alldeles särskilt sätt. Och vi hörde, Thomas läste bibeltexten, se hur ljuvligt, hur gott och ljuvligt det är när bröder bor endräktigt tillsammans. Eller som nu Bibeln uttrycker det. Vad underbart och skönt det är när bröder kan bo tillsammans i harmoni. Jag skulle vilja tala om detta med kärleken till varandra. Gemenskapen mellan varandra. Gud är ju vår himmelske far och vi är hans barn. Och precis som de allra flesta föräldrar så vill Gud att hans barn ska leva nära varandra i enhet och harmoni och i kärlek. Och Jesus han säger att ett nytt bud ger jag er att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Så står det i Johannes 13, 34-35. Så som han har älskat oss. Hur har Jesus älskat oss? Har ni hört det här uttrycket när man säger så här, se hur de älskar varandra? Är det någon som har hört det uttrycket? Det var ingen. Ja, ni har hört det, några stycken. Det är ju en beskrivning av de första kristna. Var i Bibeln står det någonstans? Det står inte alls i Bibeln. Det är inget bibelord. Utan det var så man i den omgivande samhället beskrev de kristna i apostlagärningarna. Men det är taget ifrån en historiker som har skrivit och beskriver de kristna. Se hur de älskar varandra. Det var så samhället uttalade sig om dem. De levde ut den kärlek som Jesus hade gett dem till varandra. Andens liv inom dem blev en ström av levande vatten som flödade dem emellan och genom dem till andra. Och därför är Jesus rörelsen alltid en kärleksrörelse. Den som älskar Gud måste också älska sin broder. Vi älskar som han har älskat oss. Vi älskar därför han först har älskat oss. Salmen som vi läste tidigare är ju en väldigt speciell salm. Salm 133. Det är två härliga, lite annorlunda bilder, eller hur? Den ena handlar om den fina och dyrbara oljan som man smorde eller invigde både delar i tabernaklet, den här portala kyrkan som man hade och bar omkring på i Israels folk och prästerna. Och det var inte vilken olja som helst. Gud var väldigt tydlig med hur den här oljan skulle framställas och hur den skulle användas. Man kan läsa om det i andra Mosebok 30. Man skulle samla kryddor av allra bästa slag. 6 kilo flytande myrra, 3 kilo doftande kanel och kalmus, 6 kilo kassia. Och dessa väldoftande och välgörande kryddor skulle blandas med 3 liter olivolja. Och så blev det en helig smörjelseolja. Och vi vet att olja i Bibelns språkbruk också är en bild av den helige ande och av Guds närvaro. När vi älskar varandra är det som denna väldoftande olja som smordes, hälldes över prästen Arons huvud. Och jag tänkte, ska jag ha en olja med mig och hälla och greja? Men det kanske blev lite klart. Men jag borde gjort det, va? För ni har aldrig glömt den här predikan. Nu är risken att ni gör det. Men tänk att jag gjorde det liksom. Hällde en hel massa med olja. Det luktar. Det hälldes. Det rann över håret. Och det rann i skägget. Och det rann över linningen. Och liksom, Gud var verkligen där. Så är en bild av vår gemenskap. Där Guds andes närvaro var synlig och påtaglig så att den doftade. Så är det. När Guds folk lever med varandra i närhet, i enhet, i harmoni och kärlek. Det är något som i Guds ögon inte bara är fint och dyrbart. Det är heligt. Det är heligt. För denna smörjelseoljan, det var en helig olja. Så när man ger den här bilden att det var den dyrbara oljan, då förstod man när man hörde det, det här är heliga saker som psalmisten talar om. Den andra bilden var som när Hermons dag kommer över Sions berg. Och Hermon, det är det högsta berget som ligger nordöst om Genesarets sjö. Det var snöklätt. Men varje morgon så droppade daggen ner i dalarna i riklig mängd. Så är det också med enheten och med harmonin. Det är något högt, något som ger liv åt fler områden än sitt eget. Och så tänker jag det också med vår gemenskap. Den ger liv åt fler områden än sitt eget. Det rinner liksom ut. Det påverkar. Och där står det. Där skänker Herren välsignelsen. Liv till evigt tid. Eller som andra översättningar uttrycker det. Där ger Herren befallning om välsignelse och liv för evigt. Välsignelse för alla tider. För alla sorters tider. Skriver en annan översättning. Vad det är gott och ljuvligt. När vi bor endräktigt tillsammans i harmoni och i kärlek. Lasse, det här låter ju alldeles utmärkt. Fantastiskt, vad bra. Men hur ska det här gå till? Hur ska detta gå till? Vi har ju en fallenhet att gå i direkt motsats till enhet och harmoni. Vi missförstår varandra. Vi sårar varandra. Vi skapar murar mellan varandra. Vi baktalar varandra och listan kan göras lång. Men det finns vägar att gå. Och en väg visar Johannes i sitt första brev, första kapitel och 7 vers. Som vi läser tillsammans här, där det står: men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och Jesus, hans sons blod, renar oss ifrån all synd. Att vandra i ljuset, vad är det? Vad handlar det om? Jo, det handlar om att ta Jesu kallelse om efterföljelse på allvar. Den som följer mig, säger Jesus i Johannes kapitel 8, ska inte längre vandra i mörkret utan vandra i ljuset. Så att vandra i ljuset är att leva ett liv där jag säger inte mitt rike utan ditt rike, Jesus. Inte min vilja utan din vilja. Inte mina rättigheter utan det du tycker är rätt. Inte mina vägar, Gud, utan dina tankar. Dina vägar. Inte mina tankar, utan dina tankar. När vi vandrar i ljuset händer det någonting. Därför att då blir det i mitt liv synligt. Som inte håller måttet inför Gud. Vi har ju en tendens, jag pekar med alla fingrar på mig själv nu och lite på dig också kanske. Vi har ju en tendens att vi ser våra egna fel ibland som så små och andras fel som så enormt stora. Han sa till mig, hon gjorde det. Det gjorde väl inte så mycket det jag sa, jag menade väl ingenting. Och Jesus säger ju det vid ett ställe, han säger, hur kommer det att du ser flisan, att du inte märker, du ser flisan i din broders öga men inte märker bjälken i ditt eget. Alltså proportionerna. Men när vi börjar vandra i ljuset, när Guds ljus börjar falla in över mitt liv, då ser jag ju någonting. Jag ser det profeten Jesaja såg. När han såg Herrens härlighet, han sa, ve mig! Jag bor ibland ett folk som har orena läppar och mina läppar är orena. Man ser sin egen synd. Man ser sina egna tillkortakommanden. Man ser sin egen ovilja att ödmjuka sig. Det blir synligt, det blir uppenbart, för ljuset lyser in där. Och det är det som är meningen med ljuset. När ljuset träffar mitt liv är det inte för att döma mig eller fördöma mig. Men det är för att döma synden i mitt liv och säga, Lasse, vänd om. Vänd om. Och när jag ser och tänker, Gud, han har förlåtit mig för så oerhört mycket. Då blir det ett annat perspektiv att se på andra. Och det fick vi ett amen där. Eller någon annan signal. Då blir det möjligt att leva i gemenskap med varandra. Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Då finns det någonting. Och blodet från Jesus Kristus. Det finns en kraft som verkar i ljuset. Och det är kraften i Jesu blod. För i Jesu blod finns det försoning, upprättelse och förlåtelse. Och en ny start. Det vittnar Jesu blod om. Frågan är bara, var vandrar vi med våra liv? I skuggorna? Eller i ljuset? I mörkret? Ni vet, det finns en gammal sång som heter Någonstans bland alla skuggorna står Jesus. Känner ni till den? Det kanske är sant att han står bland alla skuggorna. Men där han finns är det inga skuggor, det kan jag tala om för dig. För han är världens ljus. Han är världens ljus. Och därför kallar han dig och mig ut ur skuggorna. Och säger, kom in i ljuset. Låt mitt ljus lysa över ditt liv. Några råd till oss. När det gäller att vandra i ljuset. När det gäller att leva nära varandra. Ett, tro det bästa om varandra. Tro inte allt du får höra. tror det bästa om varandra. Tala gott om varandra. Välsigna varandra. Förlåt varandra. Gör gott mot varandra. Bibeln uppmanar, gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. Och Bibeln säger, håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Gör allt så långt det är möjligt. Gör allt så långt det är möjligt. Och Jesus säger också att ibland så behöver du gå en extra mil i någon annan tjänst. Du behöver gå en mil i någon annans mokasiner. I någon annans skor. Du behöver förstå, du behöver ta dig tid att bygga enhet eller att bevara enheten. Och jag tror också det finns en fantastisk plats där vi kan se denna enhet, denna ljuvliga smörjelse få liksom expandera. Och det är här när vi kommer tillsammans i bön. När vi ber tillsammans. När vi böjer våra knän tillsammans så böjs också våra hjärtan i en ödmjukhet mot varandra. Och då är det som att Gud bara öppnar den här oljeflaskan. Och så börjar den här dyrbara fina oljan att flöda. Då strömmar den här daggen ner från höjden. Då kommer det en befallning om liv och välsignelse. Och att komma nära varandra, det sker ju bäst i nära relationer. Och vi kan inte lära känna varandra bara genom att gå här på gudstjänst. Det är jättebra, här är vi för att höra Herrens ord, vi är här för att lovsjunga Gud och så vidare. Men för att verkligen komma nära varandra så behöver vi små gemenskaper. Jag var så glad, Victor, att du sa om husgruppen här. Jag vet att du leder en husgrupp och du är med i en annan husgrupp. Du är verkligen ett husgruppsföredöme liksom. Och husgruppen, den lilla gemenskapen, det är församlingen i ett annat uttryck. Det är lika mycket församling som att sitta på en gudstjänst. Det är lika mycket kyrka, lika mycket församling. Skillnaden är bara att i en husgrupp så kan du börja lära känna människor på djupet. Inte bara vara en del i en verksamhet. Det är inte fel, alltså inte att det är fel. Men det kan ju vara så i en verksamhet, även i en kyrklig verksamhet, att du tjänar i en uppgift år ut och år in, årtionde och årtionde ut, men ingen känner dig, ingen vet vem du är. I en husgrupp möts vi mellan 8-12 personer varannan vecka eller varje vecka för att be med varandra, be för varandra, för att dela våra liv, för att sätta i praktik det som är vår tro. Vi talar i vår husgrupp om söndagens predikan. Vad ska vi göra med det här nu då? Vad ska vi göra med det här? Och så utmanar vi varandra att liksom handla utifrån det vi har hört. Husgrupper, den lilla gemenskapen, är inte en verksamhet. Det är församlingens liv. Och det är omistligt. Och hör mig nu. I den tid som kommer. I den tid som kommer. Måste alla som vill följa Jesus veta att vi är sända av honom just in i våra liv. Och därför behöver vi varandra mer än någonsin. Du och jag kommer inte att klara av att leva våra liv i ensamhet. Vi kommer inte det. Och jag har en känsla inom mig att det kommer inte att bli, eller det kommer att bli trängre för oss att vara kristna i en framtid i vårt land. Och då kommer vi behöva varandra än mer. Varför har jag ett korshalsband på mig? Ska jag konvertera och bli något annat än pingstvän? Nej. Men jag läste i en tidning att en kille som var 15 år gammal och skulle ta ett skolfoto. Han hade ett kors på sig. Han blev uppmanad att ta av sig det för att man fick inte ha religiösa symboler på fotot. Och då tänkte jag, nej du, jag ska stötta den här 15-åringen. Jag vet inte vem det är, vet inte var han kommer ifrån. Men jag ska minsann ha mitt kors på mig och visa vem jag tillhör, var jag än går. Jag kommer kanske glömma det en gång att ta på mig, men grundprincipen, om du undrar varför jag har det på mig. Dessutom är det väldigt fint tycker jag. Det blir trängre att vara en kristen. Man känner sig på sätt och vis mer, som du sa, konstig. Därför att man har andra värderingar. Men det är just in i de konstiga miljöerna som Gud sänder dig och mig. Att vara konstiga. Utifrån gängse sätt att se det. Men han sänder inte dig och mig för att peka med fingret och säga, ni är fel, jag är rätt. Utan han sänder oss med kärleksbudskapet om Jesus Kristus. Vi är sända in i denna världen, du och jag, var och en. Och jag tror att i den här lilla gemenskapen kan vi peppa varandra. Kan vi uppmuntra varandra? Kan vi komma i funktion? Var och en kan komma i funktion. Och det kan vara så att vi går i en tid då vi kanske inte kan ha gudstjänster på samma sätt som vi har varit vana att ha. Så är det ju nu. Men man kan inte hindra människor att träffas i små gemenskaper. Vi behöver hjälpa varandra att leva Jesuslivet. Och det är bara tillsammans som världen kommer kunna säga igen. Se hur de älskar varandra. Men vet du vad? Det är inte alltid vad världen säger om oss kristna. Se vad de älskar varandra. Här har vi en omvändelse att göra. Därför Jesus säger, när ni visar varandra kärlek så får ni mysigt. Så smakar kaffet bättre. Han säger, då ska världen tro. Då ska världen tro. Men om hjärtan är lika kalla eller kallare bland Guds folk än i världen, hur ska man då kunna tro? Hur ska man då kunna tro? Alltså blir då mitt liv inte ett vittnesbörd för vem Gud är. Jag skulle vilja säga till dig som lyssnar på den här predikan och tänker, jag är inte med i en sån här husgrupp som du pratar om. Kom och prata med mig så ska vi ordna så att du får vara med i en sån husgrupp. Jag tror att det är omissligt. Du kan missa mycket annat. Men där behöver du. Systrar och bröder. Ni har säkert hört att tiden vi lever i är speciell. Och jag har ju sagt det redan. Och ni har hört många andra predikanter säga det. Också i tider som har varit. Men jag tror verkligen av hela mitt hjärta att vi är i en tid som kommer definiera oss framöver. Och nu finns det ett moment. Det finns en möjlighet att göra en ny ansats för framtiden. Och precis som teamet sjöng så underbart, de visste inte det att jag tänkte det, men de sjöng, Jag vet vilka tankar du har för mig. Tankar av frid, tankar av hopp. Gud vet vilka tankar han har för oss. Att ge oss en framtid och ett hopp. Och jag tänkte så här häromdagen. Alltså det kan bara inte vara omöjligt att nå Hässleholm med evangeliet. Alltså det kan inte bara vara omöjligt. Det måste vara möjligt. Eller hur? Amen. Därför att det jag talar om nu, att leva nära varandra, är avgörande för detta. En kärleksrörelse i Jesus Kristus som får strömma i och genom oss som följer Jesus och säger att vi tror på honom. Vi kan inte vara bäst på allting. Vi kan inte kunna och veta allting. Men vi kan låta kärleken från Jesus flöda från oss till varandra och till andra. Nära Gud och nära varandra, det är en utgångspunkt för ett liv nära människor. För ett liv och en väg där vi inte kan vara tysta med det vi har sett och det vi har hört. För en tid där människor inbjuds att vara med i en gemenskap där liv förvandlas av hans kärlek. Och vet du, jag tror att här ligger en nyckel till en smörjelse, till en Guds närvaro. När du och jag bestämmer oss, jag vill vara med i detta kärleksfolk. Jag vill älska mina systrar och bröder. Jag vill gå en väg av förlåtelse och försoning och upprättelse. Är det lätt? Nej. Är det rätt? Ja. Behöver jag hjälp? Yes. Vem är vår hjälpare? Den helige ande är vår hjälpare.